Välkommen till Näringslivspodden avsnitt 2. Jag heter Katarina Barter och om du har lyssnat på det första avsnittet hoppas jag att du tyckte om det och därför har valt att komma tillbaka. Har du inte det är du lika varmt välkommen hit ändå och jag hoppas att du återkommer igen för att lyssna på våra framtida avsnitt. Oavsett om du är här för första eller andra gången blir vi lika glada om du vill prenumerera på Näringslivspodden i iTunes. Så gör gärna det. Den här podden är skapad av Väsby Promotion som samverkar med kommun och näringsliv för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för företagande och entreprenörskap i Upplands Väsby. I det här avsnittet har vi fått möjligheten att träffa Väsbybon, entreprenören och grundaren till iSettle, Jakob De Geer. Vi kommer bland annat prata om Jakobs bakgrund och hans entreprenörsresa som nu har lett fram till att han 2010 grundade företaget iSettle som många känner till är en mobil betaltjänst för privatpersoner och småföretagare. Vi kommer också att prata om vikten av att som företag ha ett socialt engagemang och så en del kring utmaningar för iSettle. Kvaliteten på det här avsnittet är stundtals lite knackig då vi fortfarande är lekmän i den här poddvärlden. Jag hoppas att ni är överseende med det. Efteråt får ni gärna kommentera vad ni tyckte om podden, antingen via Facebook eller Instagram. Nog om det, nu kör vi! En måndagsmorgon i slutet av november när vi fick besöka iSettles kontor i Stockholm. Varsågoda!
Jag heter Jakob och jag är 39, jag höll på att säga 40 men det är jag inte än. Uppvuxen i Väsby. Kommer från en del av Väsby som heter Stora Väsbygård som väl antagligen tillhör de äldsta delarna i Upplands Väsby. Och jag bodde i Väsby fram till jag var, ja, vad kan det ha varit, 16-17 ungefär. Sen flyttade jag iväg några år och nu är jag tillbaka. Så att jag har sett förändringen.
Ja, mycket har hänt de senaste åren. Men vad roligt att du flyttade tillbaka. Du är grundare och driver idag företaget iSettle. Berätta, hur kom du på idén till det?
Jag har aldrig haft något vanligt jobb utan jag har alltid startat bolag egentligen sen jag slutade på Handels. Och det här är mitt fjärde bolag. Och idén kom egentligen, iSettle är en mobil betaltjänst kan man säga. Som gör det möjligt för alla småföretagare eller privatpersoner att kunna ta betalt med kort. Bara genom en telefon och sen en liten kortapparat som man kopplar till. Och idén kom faktiskt från min fru ursprungligen. För att hon drev på den tiden eget företag också. Och ute på svenska mässor och skulle sälja sina produkter. Och konstaterade att det fanns inga svenskar idag som går förbi på de här mässorna som har cash. Och det är en helt rätt spegling av hur samhället ser ut för att vår cashanvändning går ner ganska kraftigt. Bankerna vill inte ha kontanter och samhället vill inte ha kontanter för det är för kostsamt. Och så. Och då konstaterar jag att om hon som egenföretagare och småföretagare skulle skaffa en kortterminal så på den tiden 2010 så tog banken stora startavgifter, månatliga avgifter för serviceavtal och vad de nu kallar det för. Och transaktionsavgifter. Så att det lönade sig liksom inte för en så pass sällangångsanvändare som min fru att skaffa en sån infrastruktur. Och det som blev spännande då var när man kollade lite grann på hur samhället ser ut så ungefär de här 1-3 anställda bolagen de är små, det är tennistränare och det är små kiosker och allt vad det nu kan vara. Så att generellt så bryr sig inte de stora finansiella institutionerna om dem. Men om man tittar på dem som en enhet så utgör de ungefär 30% av BNP oavsett marknad. Också 30% av alla anställda. Och då konstaterar man att det rör sig om ganska mycket pengar. Så att då sa jag och min affärspartner till oss själva att det här måste vi kolla närmare på. Nu ska vi ta fram en lösning som gör det möjligt för alla att ta betalt med kort. Och vi håller på sedan 2010 och jag tycker det bästa exemplet på att vi faktiskt är på god väg det är ju att hela Situation Stockholm till exempel, hela deras organisation använder vår tjänst idag för att hemlösa ska kunna ta betalt för Situation Stockholm. Och konsekvensen av det är att deras försäljning i många fall ökar upp mot 60%. Så att demokratisering av kortbetalningar har varit vårt mantra och jag tycker vi har kommit en bit på vägen i alla fall.
Vad härligt. Är det viktigt för dig att bidra till samhällsutvecklingen och ta ett socialt ansvar?
Så jag har aldrig riktigt haft det som huvudmål i mina bolag. Men jag konstaterar ju nu när vi är där att det känns ganska bra. Och det är ett väldigt, det är ganska trevligt sätt att driva företag också. För det är lätt att få folk att liksom förena sig kring den typen av ambition. Liksom, många människor, framförallt i yngre generationer, som inte är 40- eller 50-talister, utan när vi kommer ner till de mer komplicerade människorna som är yngre och väldigt besvärliga att ha som anställda i förhållande till 40-talister, för alla ska förverkliga sina egna drömmar. Så den här typen av engagemang är perfekt, för att alla ser liksom den konkreta nyttan och alla känner att man liksom faktiskt bidrar till det större. Det finns många delar i det som vi håller på med som landar i det större samhällsengagemanget. Dels är det den här demokratiseringen av kortbetalningarna, men sen tittar man på de största utmaningarna i Europa, men också i Sverige idag, så är det ju arbetslöshet. Och i min värld så har vi liksom rört oss från en värld där vi liksom enbart kan förlita oss på staten och storföretag för att liksom fylla arbetstillfällesbehoven, så att säga. Och tillbaka till de 20 miljonerna bolag som finns i det här småföretagssegmentet. Det finns lika många som är arbetslösa. Ungefär 20 miljoner människor i Europa är arbetslösa. Och då ser vi det som liksom den största potentialen för att minska det gapet. Det är ju att se till att de här små och minsta bolagen, de som har en till tre anställda, kan anställa en person till. Så att i vår vision idag så handlar det väldigt mycket om hur vi hjälper småföretag att växa sin verksamhet till den punkten att de kan ta in en person till. Och det gör vi mycket med datatjänster och såna här saker, och analysverktyg och sånt, som i vanliga fall bara de stora bolagen har tillgång till, och inte de minsta. Liksom. Så att det finns många delar som vi tror kan ha positiv effekt på samhället. Och det känns bra. Mm.
Du har ju, som du nämnde, startat tre bolag tidigare. Trade Doubler, marknadsföringsföretaget, Mediabyrån, Tre Kronor och videouthyrningssajten Amiibo.
Ja.
Och du sa länge att du försökte hålla dig borta från det entreprenöriella livet, men inte riktigt kunde det när du startade iSettle. Har du ett specifikt driv, eller hur kommer det sig att du har startat så många bolag och fortsätter att utveckla dem?
Nej, men jag är väl exceptionellt besvärlig. Det är väl ingen som vill ha mig annars, misstänker jag. Men, nej, men skämt åsido, det första bolaget som var med, som var 99, startade vi det. Det var en internetmarknadsföringsföretag som blev jättestort och över 20 länder i Europa och börsintroduktion och allt vad det var. Anledningen till att jag liksom gå mig in där, det var för att jag gick på Handels och trodde väl som väldigt många andra som går där att antingen ska man bli konsult eller banker, och jag konstaterade att det var för jävla trist rent ut sagt. Och det liksom inte bara att vara trist, utan jag tyckte när jag var i de organisationerna så tyckte jag att det gick så otroligt långsamt och det fanns så otroligt små möjligheter att påverka. Man var liksom en siffra i ett bås någonstans, och liksom den stora impact man hade på bolaget var ganska begränsat. Och samtidigt utanför dörren så hade man liksom hela internetrevolutionen på den tiden då, med Stahl von Holstein och Birgersson och allt vad det nu var. Det bara kändes på något sätt som att någonting håller på att hända här, och kan jag försvara för mina barn så småningom att inte vara med på det tåget. Det känns lite grann som att sitta i Klondike under guldruschen och liksom inte åtminstone chansa. Och då menar jag inte att man skulle söka efter guld, utan bara liksom utforskandet och liksom hela möjligheten som bara öppnades upp. Så det var skäl till att jag landade i den här industrin. Jag vet inte.
Men hur har din familjebakgrund och uppväxt påverkat dig och tron på din förmåga eller möjligheten att se lösningar?
Men det är en bra fråga. Min pappa håller bankvägen, den tråkiga vägen till en början. Men 87, då hör det till saken att Stora Väsby har varit i vår familj sedan 1668. Så att jag och min familj, vi är 14 generationen som bor där faktiskt. Och alla såna här ställen, det är ju liksom inga, det är inga guldgruvor i sig, utan det är ju liksom, det här är ett förvaltningsuppdrag. Vad man är egentligen vaktmästare, och man tar hand om det till nästa generation. Och ganska, jag höll på att säga, inte hopplöst uppdrag, men inte liksom, man generellt så är det inte så att samhälle och såna här gamla kulturställen liksom samverkar i någon större omfattning, utan man, tittar man på Stora Väsby så har vi ju lyckats liksom få bingo i alla infrastrukturella avseenden. Vi har järnvägen genom gamla barockparken. Vi har Sveriges mest trafikerade väg i kulturallén som är liksom K-märkt. Och nu har vi dessutom fått liksom Arlandas tredje bana här som liksom landar på taket. Så men vi sitter ju lite i skiten rent ut sagt när det kommer till infrastruktur. Så att det är ju ett uppdrag som kräver sin kamikaze-pilot. Och min pappa konstaterade 87 när vårt gamla stall brann ner. Det var en sån här gammalt 1700-talsstall som brann ner till grunden. Så lite innan där så konstaterade han att ska den här gården överleva en generation till, då är det nog dags att sluta på banken och ta sig an det här. Det kan jag tycka nu när jag förstår lite mer vad det innebar, att det var ganska modigt. Och det är en ganska tuff form av entreprenörskap, för det är långt ifrån någon liksom fame and glory som jag råkar ha hamnat i med ISAT, eller för det råkar vara en tjänst i tiden. Liksom. Jag får tidningsartiklar och jag får med er fina podcast och sådär, men tittar man på vad min pappa har gjort i de sista 40 åren så är det inte en kotte som har brytt sig om det i princip. Så det är nog en jäkligt tuff form av entreprenörskap. Men det har också präglat mig, för att han har alltid liksom, i början så var det han gjorde ju allt. Vi var Väsby, på Väsby var det, ja, så att det var 30 anställda när de tog över. Och under de första liksom 15-20 åren mina föräldrar tog över, då var det min pappa och min mamma som gjorde allt ifrån att sköta gräsmattorna till att hamla träden till att fixa hyresgästernas toaletter när det var stopp där, eller vad det nu kunde vara liksom. De körde allt. Och det har ju gjort att de har ju aldrig suttit still. Jag tror aldrig jag har sett mina föräldrar sitta still. Och det har aldrig heller jag har aldrig hört något egentligt gnäll, utan det har alltid varit liksom bara möjligheter, trots att det ser de kanske inte är helt uppenbara. Så det är klart att det har präglat mig.
Du sitter inte heller still. Är det någonting du tror kännetecknar en entreprenör? Eller vad tror du är specifikt för entreprenörer?
Nej, jag tror att sitta still kan man säkert göra. Men det som kännetecknar en entreprenör är väl just liksom förmågan att inte bara identifiera problem, utan faktiskt ta steget och försöka göra någonting åt det. Det är ju samma sak med det jag håller på med nu. Min fru gjorde mig uppmärksam på ett problem som fanns. Och så börjar man fundera på varför ingen som har löst det här. Och så tänker ju många av oss varje dag. Så den här grejen borde någon göra. Skillnaden mellan kanske mig och de som har entreprenörsstämpeln på sig är väl att vi tar tag i det och gör någonting åt det. Så det är en del. Den andra delen är att vi är otroligt naiva på många sätt, framförallt om man håller på som jag med teknologi som ingen kan någonting om. Man vet inte hur framtiden ser ut överhuvudtaget. Det är skillnad om man startar en konsultfirma eller om man är elektriker eller rörmokare eller någonting, som man vet ungefär hur verksamheten ser ut. Men det vi gör, det är ingen som har gjort förut. Så att det kräver ju en väldigt stor dos naivitet och liksom en väldigt naiv tro på sin egen förmåga att faktiskt förändra. Och det är väl både bra och dåligt.
Varför tror du att det har gått så bra som det har gjort med dina idéer och startups?
Nej, men det där, du ser ju bara det som skrivs i tidningen. Men allting har ju inte gått bra. Liksom, och 99 eller 100 grejer man startar, så är det 90, du vet, en av 100 som kanske blir någonting. I alla fall när man håller på med så konstiga bolag som jag håller på med. Men det kokar ner. Det är roligt. Jag träffade äldre entreprenörer än de som liksom har varit igenom sina entreprenörsresor, som sa att vi hade samma syn på det här. I slutändan, de bolag man startar som liksom ligger lite grann i framkant, så 80% av framgången är tur / timing, eller lika med timing. Men det är saker som man inte kan påverka själv. Och sen så är 20% jävligt hårt arbete och duktiga människor runt omkring sig. Men den där 80%, det är en så otroligt stor komponent som man inte rår över. Så tittar jag på de fyra bolagen som har blivit någonting av det jag håller på med. Tittar man på TradeDoubler så är alltså där fanns det några defining moments som där vi var liksom både nära konkurs och var tvungna att ställa in betalningar till anställda, och sen tog vi oss igenom det och så blev det jättebra till slut. Tittar man på filmtjänsten så hade vi i princip, vad vi gjorde var ju att bygga Netflix, fast liksom 7 år för tidigt och med allt för lite kapital. Och så fick vi en finanskris liksom, som inte gjorde saker och ting lättare. Så att det blev väl inget jättelyckat projekt och alldeles för tidigt som sagt. Mediebyrån kan nästan inte åt mig äran, för jag var med och startade den. Vi drog in de första affärerna tillsammans med mina två partners. Men sen så det är ju de som har skött det där, så det är ju deras talang egentligen. Och iSettle har vi haft några nära döden upplevelser med också. Så att tillbaka till tur och timing. Och man ska komma ihåg att den här resan är ju långt ifrån över. iSettle är ju inte ett lösamt bolag till exempel. Vi liksom investerar ju otroligt kraftigt i tillväxt. Så att det är långt kvar. Det kan nog vara många fler liksom turer i den här berg- och dalbanan.
Vilken ser du är den största utmaningen för iSettle?
Den största utmaningen för oss är fortsatt tillväxt. Alltså, vi startade, bolaget grundades i april 2010, och då var det jag och min affärspartner i en skrubb. Och idag så är vi 190 anställda i 10 marknader, 3 kontinenter, med en betaltjänst som liksom är en väldigt viktig del för många småföretagare, och det ställer ju helt andra typer av krav. Men samtidigt så liksom rör vi oss mot ambitionen att bli lönsamma, och det kommer vi kunna vara under 2015 i tanken. Men ska man komma ihåg att det finns några hyggligt stora aktörer i världen som tittar på betalningar, som är navet i liksom all form av företagande då. Och det är allt från Google till Facebook till PayPal till liksom svenska banker. Så vi har ju tuffa konkurrenter. Så röra sig fort är jätteviktigt, och växa är jätteviktigt.
Mm. Om du jämför idag med hur det var när du startade ditt första företag, är det enklare eller svårare idag att utveckla nya tjänster?
Oj. Nej, men det är ju väldigt mycket enklare på ett sätt. Och det är enklare för att dels så finns det ju en marknad. När jag startade 99, då fanns ju inte ens Google. Det fanns inga smartphones, ingen Facebook. Alltså internet var ju fortfarande ganska abstrakt. Liksom det häftigaste som fanns på internet när jag satt igång, det var att man kunde kolla på kaffekokaren på Cambridge University för att se om det fanns kaffe kvar på i webcamen. Det har ju kommit lite längre idag. Och det fanns heller ingen liksom marknad. Folk var ju rädda för att handla på nätet. Och Let's Buy It, som var ett stort bolag då, där beställde man julgranar och fick dem i januari. Det fanns ju många liksom dåliga grejer som inte riktigt var färdigutvecklade. Så på det sättet, det finns en marknad idag. Det är fantastiskt. Och Sverige är ju så extremt teknikvänligt. Och liksom så fort det händer något här så hoppar alla på det som liksom bin runt honung egentligen. Så det är ju kanon. Sverige är också fantastiskt i det att vi är ett så pass litet land, och vi är anses vara en av världens främsta teknikhubbar. Det är ju att konkurrensen om kompetens och talang är ju väldigt mycket större än vad det någonsin har varit. Ja, och sen finns det det som är positivt, och det har ju aldrig varit lättare att liksom vara entreprenör och starta bolag än vad det är idag. För jag menar, även om du är som jag, liksom ekonom och inte kan något om teknik, du kan ju hitta kodare på webben. Du säger att du vill göra ett spel om liksom arga fåglar till exempel, och så har du ritat dina första tankar, och så kan du skicka, säga att det får kosta $100 att ta fram en prototyp, och så får du hela världens utvecklarcommunity som kastar sig på och vill utveckla. Och sen så har du Google Play och du har App Store för global distribution. Och marknadsföring kan du göra för några kronor liksom på Google eller på Facebook eller vad det nu kan vara. Så testa sin idé behöver ju inte innebära att man liksom pantsätter sitt hus, som det innebar för liksom 60, 70, 80 år sedan. Så att det finns massor med liksom både för- och nackdelar.
Enligt Tillväxtverket är förnyelse nyckeln till hållbar tillväxt. Och med det menar jag för att kunna möta samhällsutmaningar och ändå bibehålla konkurrenskraften. Vad anser du om det? Håller du med?
Ja, men absolut. Just det så. Jag tror inte att, vad som vi började prata om, jag tror inte att framtiden primärt ligger i storindustrin. Alltså, Sverige är ju inte i många fall så har vi inte den konkurrenskraft som behövs. Liksom. Vi är inte världens bästa biltillverkare, det är ju uppenbart. Utan det finns ju många andra marknader som har liksom, större konkurrenskraft när det kommer till liksom, arbetskraft och bättre förutsättningar. Så. Men vi generellt så är vi ju ganska välutbildade i Sverige. Och det är också det som har gjort att vi sitter i en sån spännande position som vi gör. Vi har mycket duktiga ingenjörer, mycket duktiga, liksom, duktiga människor. Och liksom den digitala revolutionen har ju egentligen precis börjat. Vi har precis börjat skrapa på ytan och det som kommer nu är så extremt spännande. Men det innebär att man kan ju inte vara fastlåst i det gamla, utan man måste ju hela tiden titta framåt. Och det finns alla förutsättningar för att vi ska kunna vara liksom en världsledande nation inom liksom det digitala segmentet, tycker jag. Så att jag är helt för det. Man måste förnya för att förändra, och liksom enda sättet för Sverige att fortsätta vara relevant, det är ju att vi liksom fortsätter ha samma fokus på bra utbildning, trycker in en mycket större del ska vi säga entreprenörskap redan från tidig ålder i grundskola, och får liksom svenska elever att känna att man vågar testa. Och så ska vi ta död på Janta en gång för alla och liksom få bort de här fonderierna att liksom man kan bli utskrattad om man misslyckas, för att misslyckande är liksom en väldigt naturlig del i företagen. Det är liksom, det är ju aldrig en spikrak linje. Så att det finns mycket att jobba på. Det ligger ganska bra till.
Mm. Du och din familj bor ju på Stora Väsby i Upplands Väsby, som du nämnt. Och under 2015 så flyttar Stockholms modecenter till Infracity.
Mm.
Vad tror du kommer ha för betydelse för kommunen som helhet?
Jag vet inte just om Stockholms modecenter, om just det har någon jättebetydelse för kommunen. Men man kan väl säga att alla sådana här företagsinitiativ där vi liksom lyckas få ut större kluster av bolag ut mot Väsby är extremt, det är ju extremt viktigt. För det innebär ju också att man får folk som flyttar in i kommunen som jobbar i närheten. Det kommer ju på köpet. Och jag vill på säga, Sverige är ju jättevälkänt för liksom det svenska modeundret och allting. Så att, det är ju perfekt om vi får ännu mer uppmärksamhet och ännu fler människor från den industrin som kommer till Väsby. Men det kommer ställa ännu högre krav också på Väsby som kommun. Att man liksom kan leverera den typen av tjänster som den typen av människor efterfrågar. Så att det är klart att det kommer med sina utmaningar, men generellt så är det ju fantastiskt.
Som en sista fråga, vem skulle du tycka var intressant om vi intervjuade framöver i den här podden?
Jag tycker att det skulle vara spännande att... Ja, det finns ju massor med duktiga. Ja, men på modespåret så borde vi kunna hitta några. Ta Micke Schiller på Acne till exempel, vore spännande.
Tack så mycket för att du tog dig tid, och lycka till framöver.
Tack snälla.
Du har just lyssnat på Näringslivspodden avsnitt 2 med Jakob De Geer. Hoppas du tyckte om det lika mycket som vi gjorde. Och glöm inte att kommentera vad du tyckte via vår Facebook eller Instagram. Alla avsnitt av den här podden kommer att finnas både på vår hemsida www.vasbypromotion.se, i iTunes och också via ett par olika podcastappar för Android. Saknar du podden i just din spelare, hör av dig till oss så ska vi försöka lösa det. Det var det om det. Tack för att du har lyssnat och glöm inte att prenumerera. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Vem vi intervjuar då avslöjas inom kort, så håll utkik. Fram till dess önskar vi dig en riktigt skön julledighet. Vi hörs!